Guds, Faders och Sonens och den helige Andes namn. Låt oss bedja. Rena, o Gud, våra hjärtan och samveten så att din son, när han kommer till oss i sin heliga nattvard, må i våra hjärtan finna en beredd boning genom samma din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Den gammaltestamentliga text som är oss förelagd idag, det är hämtad ur profeten Jeremias bok och består av endast två versar som jag här läser som inledning till det skriftermål som vi ska hålla tillsammans. Se, en stormvind kommer från Herren. En stormvind från Herren är här. Hans förtörnelse bryter fram. En virvlande storm. Över de ogudaktigas huvuden virvlar den ned. Och Herrens vrede skall inte upphöra förrän han har utfört och fullbordat sitt hjärtas tankar. I kommande dagar skall ni förvisso erfara det. Det är inte precis i ordets vanliga mening tidsenliga ord det här. Det är inte sådant som människor, och inte ens sådana som vill vara kristna, tycker särskilt mycket om att höra. Men det är Guds ord. Det är inte profeten Jeremias funderingar när han var mycket dyster till sinnes. Det är inte uttryck för ett bittert sinnelag från en man som förkunnade Guds ord utan att vinna särskilt mycket gehör från folket Israel eller Juda. Utan det är som allt som står i den heliga skrift, inte människoord bara, utan Guds ord. Och det är Guds ord för alla tider, och det är Guds ord idag. Även om det inte innehåller allt vad Gud har att säga till oss. Även om det inte innehåller det som är det allra viktigaste, det som inte förnekas av detta stränga ord från honom, men som på sätt och vis ligger i det ändå. Eller man skulle kunna säga, dessa stränga ord om dom över det ogudaktiga är förutsättningen, ja, man kunde till och med säga förspelet till det som är Guds, inte längre som Luther uttrycker det, främmande verk, utan hans eget verk, det som han egentligen innerst inne vill säga till oss. Det ena strider inte mot det andra, utan det hör ihop oupplösligt. Här har vi alltså det som Luther kallar det Guds främmande verk. Den vrede guden som dömer ogudaktigheten och bestraffar de ogudaktiga. Bestraffar dem som vänder honom ryggen. Det måste vi alltså lyssna till. Och det är egentligen först när en människa i någon mån och efterhand allt mer tror på detta och tar detta på allvar, som hon verkligen också på allvar vänder om. För så edla är inte vi människor att vi vänder om endast och allenast därför att vi, så att säga, är så kärleksfulla eller därför att vi älskar det goda av oss själva och flyr det onda därför att vi tycker det ont. Utan vi behöver allesammans också höra detta som vi inte vill höra gärna. att Gud straffar det onda. Och han straffar det onda. Och han straffar det obotfärdiga, det är under hans dom. Det är alldeles säkert så att en utav de många, många orsakerna till den andliga likgiltigheten i vårt folk, det som vi med rätta klagar över och försöker om möjligt ändra på, det är att man inte längre tror att Gud också är den stränge, straffande Guden. Utan man tänker det går nog bra ändå, och så kan det inte gå. Så illa kan det inte gå. Men så säger inte Guds ord. Och det är inte heller så att det är bara Gamla testamentet som säger detta. Det är inte heller bara det gamla testamentets profeter som förkunnar dessa stränga ord. Om vi tänker rätt efter, så måste vi säga att ingen har talat strängare ord mot ogudaktigheten och mot ogudaktiga människor än Jesus själv, han som är kärleken själv. Det är så med oss människor, på grund av vår onda natur, att vi behöver också, ja, vi behöver allra först höra också lagen, den stränga lagen som dömer synden, varnar oss för följderna, för att uppväcka oss. Och den gäller alltså inte endast alla de många, den stora majoriteten av den nuvarande kyrkoorganisationen som är helt likgiltig. Det gäller inte endast dem som nöjer sig med att betala kyrkoskatt och låter en liten minoritet utnyttja detta om söndagarna, utan det gäller var och en utav oss. Ty det är ju inte så att bara därigenom att vi går i kyrkan flitigt, vi därför är på den säkra sidan och är omvända och frälsta och går på den rätta vägen. Det vet alla som verkligen känner sig själva och som brukar Guds ord. Utan vi behöver allesammans, präster och lekmän, kyrkfolk och andra, höra detta stränga ord och tacka Gud för att han varnar oss. Vi kan ju också nämna det som är självklart egentligen, fastän människor säger tvärtom. När man hör sådana ord säger man ju gärna, o så kärlekslöst. O vilken hämndlysten Gud. Som om vi skulle kunna göra om Gud efter våra tankar och ändra på honom. Han är inte hämndlysten. Men han är nitälskande. Och hans nitälskan mot det onda hör oupplösligt samman med hans kärlek till det goda. Han som är kärleken kan icke fördraga det onda. Kan icke fördraga synden. Och om syndaren inte vill släppa synden, så drabbar hans vrede inte endast synden utan också syndaren. Och det ska vi alltså ta till oss. Och bedja Gud om ett heligt allvar, om ett allt större allvar och en större nitälskan hos oss alla, först och främst när det gäller våra egna liv. Att vi ska veta att det räcker inte med den där ljumheten. Det räcker inte med detta, utan det som vi talar om här om dagen, det som står i brevet till Laodiceas församling, folkkyrkan. Du är varken varm eller kall. Du är ljum. Jag skulle önska att du vore antingen varm eller kall. Bättre än klar förnekelse. När man utträder ur kyrkan helt enkelt därför att man inte är kristen. Än det där ljummat, kvarstannandet, utan tro, utan bibelläsning, utan gudstjänst, utan bön, utan kristendom. Men det bästa är givetvis inte att säga nej. Det bästa är inte att vara kall. Även om det är bättre än den förledande ljumheten. Det bästa, det enda rätta är ju att vara varm. Och bliva gjord varm av Herren Jesus själv. Och så blir det när en människa lyssnar till dessa stränga bestraffande ord. Då blir hon förskräckt och med rätta över sin egen synd, över sin egen orenhet. Och hon flyr inte bort ifrån Gud. Hon säger då inte som det ljumma att vi vill inte höra sådant. Vi vill ha en annan Gud. Utan tvärtom. Vi faller ned på våra knän och bekänner våra synder. Och beder om förlåtelse. Och beder att han ska göra om oss. Och göra oss inte ljumma utan varma, brinnande i anden. I hans kärlek. Av hans kärlek. Det är vad Gud syftar till. Även när han talar stränga ord, ja, inte minst då. När han gör sitt främmande verk. För att sedan kunna förkunna evangelium för dem som verkligen låter varna sig. Och det är inte kärlekslöst utan tvärtom. Det är av kärlek till oss, till hela människosläktet som han talar de stränga orden. Det är av kärlek till människan som har bestraffat synden. Som han varnar. Det vore kärlekslöst. Ja, det vore likgiltigt, vilket egentligen är värre än kärlekslöshet. För det ser ut som det inte vore kärlekslöst. Det vore ljumhet från Guds sida. Om han icke varnade oss. Om han inte talade om för oss. Hur stor risken är med att vara människa. Att vara ställd inför de två möjligheterna när livet en gång är slut. Antingen en evig salighet eller en evig förtappelse. Så må Gud i sin stränga, straffande, varnande och barmhärtiga kärlek uppfylla oss med sin egen kärlek genom syndernas förlåtelse som vi nu ska bedja om för Jesu Kristi skull. Jag fattig syndig människa som är syndfödd i alla mina livsdagar på mångfaldigt sätt har brutit mot dig. Bekänner av allt hjärta inför dig, helige och rättfärdige Gud, kärleksrike Fader, att jag icke har älskat dig över allting, icke min nästa såsom mig själv. Emot dig och dina heliga bud har jag syndat med tankar, ord och gärningar. Och vet mig för den skull vara värd att förkastas från ditt ansikte. Om du skulle så döma mig som mina synder har varit förtjänt. Men nu har du, käre himmelske Fader, utlovat att med mildhet och nåd omfatta alla botfärdiga syndare som omvänder sig till dig och i förtröstan på frälsarens Jesu Kristi förtjänst fly till din faderliga barmhärtighet. Den vill du tillgiva i vad det har varit brutit emot dig och aldrig mer tillräkna dem deras synder. Därpå förlitar jag mig, arme syndare, och beder dig tröstligen att du efter samma ditt löfte värdes vara mig misskunnsam och nådig och förlåta mig alla mina synder. Ditt heliga namn till pris och ära. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull. Då är och i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder. Och denna dina synders förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi befallning. I Guds Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss bedja. Allsmäktige himmelske Fader, vi tackar dig av allt hjärta att du i den trösterika avlösningen har tillsagt oss våra synders förlåtelse. Vi bedjar dig, giv oss nåd att fast förtrösta på detta ditt ord och löfte. Bered oss genom din heliga ande att vi sann botfärdigt och tro undfår din sons Jesu Kristi allra heligaste lekam blod. Och låt oss därigenom vara stärkta i kristlig kärlek och i det eviga livets hopp tills du omsider förlänar oss en salig hedanfärd. Genom samme din son, Jesus Kristus, vår frälsare. Amen. Sänd ditt ljus och din sanning, må det leda mig, må det föra mig till ditt heliga och till dina boningar, så att jag får gå in till Guds altare, till Gud som är min glädje och fröjd. Så som jorden trängtar till vattenbäck, så trättar min själ efter dig, o Gud. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Thank you.
människorna ett gott behag. Vill då honom, vill välsigna vad du vill. Vi tillbeder dig, vi priser och ära dig. För din stora ära, o Herre Gud, himmelske konung, Gud Fader, allsmäktig, o Herre, den allra högste, infödde son, Jesus Kristus. O Herre Gud, Guds Lamm, Faderns son, du som var tager världens synder, förbarma dig över oss. Ty du är allena helig, du är allena Herre, du är allena den högste, Jesu Kriste, med den helge ande, i Guds Faders härlighet. Amen. Herren vare med dig. Låt om oss bedja. Herre vår Gud, du som i Jesus Kristus uppenbarade ditt rike för oss, giv oss nåd att bereda väg för din enfödde son, så att vi med hans återkomst för ögonen tjäna dig villigt och med rent sinne genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
Hör en Herrens ord genom apostel Sankt Jakob. Bida nu tåligt, mina bröder, intill Herrens tillkommelse. Ni ser hur åkermannen väntar på jordens dyrbara frukt och tåligt bidar efter den till dess att den har fått höstregn och vårregn. Ja, bida också ni tåligt och styrk edra hjärtan, ty Herrens tillkommelse är nära. Sucka inte mot varandra, mina bröder, på det att ni inte må bli dömda. Se, domaren står för dörren. Mina bröder, tag profeterna som talar i Herrens namn till ert föredöme i att uthärda lidande och visa tålamod. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
Jag hejar vid till Gud min sång ännu en gång till dessa jordens dalar.
Era hjärtan till Gud och hör en dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Sankt Lukas. Då Jesus blev tillfrågad av fariseerna när Guds rike skulle komma, svarade han dem och sade: Guds rike kommer inte på sådant sätt att det kan förnimmas med ögonen. Ej heller ska man kunna säga: se här är det, eller där är det. Ty se, Guds rike är invärtes i er. Och han sa det till lärjungarna: den tid ska komma då ni gärna skulle vilja se en av människosonens dagar, men ni ska inte få det. Väl ska man då säga till er, se där är han, eller se här är han, men gå inte dit och löp inte därefter. Ty så som ljungelden när den ljungar fram lyser från himmelens ena ända till den andra, så ska det vara med människosonen på hans dag. Men först måste han lida mycket och bli förkastad av detta släkte. Och så som det skedde på Noas tid, så ska det också ske i människosonens dagar. Människorna åt och drack, män tog sig hustrur och hustrur gavs åt män, ända till den dag då Noa gick in i arken. Då kom floden och förgjorde dem allesammans. Likaledes, så som det skedde på Lots tid, människorna åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde. Men på den dag då Lot gick ut från Sodom regnade eld och svavel ned från himlen och förgjorde dem allesammans. Alldeles på samma sätt ska det ske den dag då människosonen uppenbaras. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare Gud Kristus. Låt oss nu tillsammans bekänna vår allra heligaste tro. Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt, och på en enda Herre Jesus Kristus, Guds enfödde son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat, som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himlen och tagit mandom genom den helige ande av jungfrun Maria och blivit människa, som och har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven, som på tredje dagen har uppstått efter skrifterna och stigit upp till himlen och sitter på Faderns högra sida, därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke skall varda någon ände. Och på den helige ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras, och som har talat genom profeterna. Och på en enda, helig, allmännelig och apostolisk kyrka, jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse och förväntar de dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen. I Guds, Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Nåd vare med eder och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. O du helga Ande, kom till oss in med nåd och frid i dina trognas hjärtan liv. Din levande kärlekslåga där upptänd och uppehåll, du som av alla tungomål och land församlar folken, i Herrens Jesu Kristi tro endräkteliga. Halleluja. Amen. Det heliga evangeliet som vi har lyssnat till när det lästes från altaret, det talar om, eller man kunde säga riktigare, där talar Jesus själv till oss om sin tillkommelse, om sin återkomst till denna värld. Och det blir ju det självklara ämnet för våra tankar när vi stannar inför dessa heliga ord. Jesu Kristi återkomst. Det första vi då ska säga är emellertid, det ligger liksom antytt i ordet återkomst. Han har ju kommit en gång. Det som Jesus först talar om är nämligen på vilket sätt han kommer nu. Hur kommer Jesus idag? Det blir vår första fråga, som vi ska låta Jesus själv besvara i de heliga orden. Hur kommer Jesus till oss idag? Jo, han säger så här: Guds rike kommer inte på sådant sätt att det kan förnimmas med ögonen. Det kommer alltså på ett osynligt sätt och ändå verkligt. Det är inte så att man kan säga, det säger han, så där är det eller där är det. Man kan inte peka på den eller den platsen, eller inte ens på den eller den människan. Utan han säger, det invärtes i eder, inom er. Han riktar alla sina åhörares blickar mot sina egna hjärtan, mot deras egna hjärtan, och frågar: finns Guds rike där? Man försöker på olika sätt komma ifrån det här. Så finns det två olika översättningar av det här som ni kanske alla känner till. Man säger det är inte frågan om det invärtes, utan det ska översättas: Guds rike är mitt ibland i det. Men hur kan det då finnas ibland människor på det sättet att det inte kan ses med ögonen, att det är osynligt? Jo, naturligtvis kan det finnas, men då frågar man återigen: om det nu finns mitt ibland oss men inte kan ses med ögonen, var är det då? Jo, då kommer man ändå till den slutsatsen, det måste vara invärtes inom er, i era hjärtan. Det är alltså det första som Jesus säger till oss, och det är ju det avgörande för varje människa. Och det är också helt avgörande för vad som ska ske med oss när han kommer åter en gång. Vad som finns i våra egna hjärtan. Har han fått komma in i våra hjärtan, i ditt hjärta, och tagit sin boning där? Vi kan naturligtvis och bör naturligtvis fråga om andra människor. Det är självklart att man ska ha en ytterskan för detta. Men det första avgörande för varje människa blir ju ändå: finns Guds rike i mitt hjärta? Det vill säga, bor Herren Jesus Kristus med sin heliga ande i mitt hjärta? Om det inte är fallet, då kan jag ju inte hjälpa andra människor. Då hjälper det inte vare sig jag predikar lag eller evangelium. Det hjälper inte om jag till och med skulle hålla en alldeles rätt predikan. Men Guds ord eller Guds rike inte finns i mitt eget hjärta. det hjälper inte mig själv, även om jag skulle med min tunga tala de rätta orden. Så är det ett ord som väcker alla människor till självrannsakan. Vi ska alltså inte skåda utåt på olika sätt, och som Jesus säger, när man kommer till oss och säger här är det eller där är det och så vidare, ni ska gå dit och så vidare. Utan det kommer i varje människas eget hjärta. Men hur då? Jo, det vet vi också av Bibeln själv, och vi vet det av av många föraktade och glömda bekännelseskrifter. Ty där lärs klart och tydligt det om Guds heliga ande, som ju inte kommer ensam utan kommer med hela treenigheten. Att han kommer inte så där liksom oberäkneligt hur som helst och så att säga direkt från himlen till oss, som många menar att han ska göra. Och de väntar och väntar på den stora underbara upplevelsen som ska bekräfta detta. Då kan det gå med många människor så som med en ung man som var mycket nitisk och hade lärt sig detta. Han väntade och väntade på detta förunderliga, att han skulle bli frälst på detta sätt och Guds ande skulle komma i. Men han upplevde aldrig någonting. Det hände ingenting. Ju mer han bad, desto torrare blev hans hjärta, tyckte han. Och till sist slängde han alltsammans. Så kan det ju gå för somliga människor. Utan då ska vi lära oss det som är det bibliska och det lutherska och det äkta. Nämligen det att Guds heliga ande kommer med nådens medel. Med ordet och sakramenten. Det kommer först genom det heliga dopet till de små barnen. Och om det är några som döpes först i högre ålder eller vid vuxen ålder, så är det självklart att den heliga ande kommer så som en gång vid Jesu dop, fast en osynlig, över den människan och tar sin boning i hennes hjärta. Men när vi brukar Guds ord, och det är ju det vanliga, det enkla, men också därför föraktade, försmådda. Det vi brukar, det ordinarie, att höra Guds ord. Eller det som är det allra mest förhatliga för en vanlig svensk, fast han tillhör kyrkan, folkkyrkan, nämligen att gå i kyrkan varenda söndag. Och då naturligtvis inte för att bli road på något sätt, utan att höra Guds ord. Där det är varje människas, varje kristens rättighet att av prästen få höra ingenting annat än Guds rena och klara ord. Om man gör detta och brukar och beder om Guds välsignelse och Guds ande, så verkar Guds heliga ande och kommer in i en människas liv och hjärta och omskapar henne. Guds rike kommer inte så att man kan se det med de yttre ögonen. Och ändå kan man ju säga att när en människa så blir av Jesu heliga ande och av honom själv intagen och erövrad och behärskad, så märks det ju ändå. Då lyser sådana människor, som Jesus själv säger, så som är ljus i denna mörka världen. De vittnar både med ord och gärningar, med hela sitt liv, om honom. Men ändå är det inte så att man liksom kan fotografera och säga här är det med naturvetenskapliga medel konstatera här är Guds rike. Men det finns ändå. Det andra vi ska säga, det är detta att när Kristus kommer åter, så blir detta för det oomvända den stora domens dag. När Kristus kommer åter, så blir det för det otrogna oomvända den stora domens dag. Vi vet att detta är det mest förhatliga ord och den mest förhatliga sanning som finns i Bibeln. Det lär vara så att många människor just när det är den stora domsöndagen, söndagen före första advent, det lär vara så, har det sagts mig, att de då är mycket rädda för att gå i kyrkan, för man vill icke höra om domen. Den här dagen, den andra söndagen i advent, har av somliga kallats den lilla domsöndagen. Därför att den talar ju om samma sak som den stora domsöndagen. Texterna är nästan detsamma. Och den talar om Kristi stora återkomst till sin stora dom. Och här är det ju märkligt att i detta evangelium, där Jesus själv talar om denna sin återkomst, så talar han nästan uteslutande oss om just detta, om domen. Det är återigen vad vi talar om förut, Guds främmande verk. Det som Gud i sin kärlek egentligen icke skulle vilja. Det som Jesus har kommit till denna världen för att rädda människor ifrån. Han har ju, som det står i skriften, kommit icke för att döma världen. Det var inte hans avsikt, utan för att rädda, frälsa världen. Ändå är det ju så att när han kommer den sista gången tillbaka, så blir det som domaren, där han ska driva bort alla dem som har förnekat honom, föraktat honom, och i synnerhet då naturligtvis dem som har haft möjligheten att höra honom, som har bott i ett kristet land där det ännu har haft möjlighet att höra Guds ord, som har till och med varit döpta och konfirmerade och så vidare, allt detta, och tillhör en kyrka utomledning, men ändå föraktat alltsammans. De ska få en desto strängare dom än dessa som aldrig har vetat någonting om detta, än hedningarna. Det är ju värre att vara en avfällig och försumlig kristen människa, en människa som en gång var kristna genom det heliga dopet, än att vara en okunnig hedning som aldrig har vetat någonting. Det säger Jesus själv, att en sån tjänare som visste sin herres vilja men icke gjorde efter, han ska straffas med många slag. Det för alltså med sig ett väldigt ansvar för oss alla, just detta som människor inte vill höra idag, liksom på Jesu tid. Detta att ha Guds ord ibland sig, att ha möjlighet att höra detta, är ju den största gåva som kan ges oss. Men det medför alltså detta oändligt stora ansvar. Tänk om vi människor försummar detta. Tänk om vi förkastar detta, så att han ska komma till oss på det sättet en gång, som han, och tala till oss om, till dem som står på hans vänstra sida: gå bort ifrån mig, ni förbannade. Tänk att Jesus, frälsaren, tar dessa fördömande ord i sin mun, som han ju egentligen inte skulle velat tala. Han skulle ju ha velat få säga till allesammans: kom ni, min faders välsignade. Det är i själva verket människan som dömer sig själv, som drar denna domen över sig själv genom att vägra att mottaga. Det är det som vi måste framhålla, både för oss själva och för varandra och för andra människor, att detta väntar. Och till detta hör också det som Jesus klart säger, att denna hans återkomst ska ske när man minst väntar det. Det ska vara den stora överraskningarnas dag, både för onda och goda, men i synnerhet för alla föraktare och förnekare. Då ska det visa sig att Guds ord är sanning, och att Gud verkligen lever, och att allt det som står i skriften är helt och hållet sant. Så jämför Jesus med denna, vad som då ska hända, med vad som hände i gamla tider, där han tar fram dessa ting som människor söker skydda sig för, mer eller mindre genom att förklara det som gamla legender utan historisk verklighet. Så är det ju bland annat med den stora syndafloden, som vi kallar den. Det försöker lärda teologer bortförklara på det sättet. Och så kan man ju lugna ner människor. Men det är ju ett av de många bevisen för att det är sanning både i andlig och i yttre mening, historisk mening. Detta att Jesus tar detta så som ett exempel, så som ett varnande exempel för sin egen samtid och för alla människor i alla tider, vad som hände på Noas tid. Och det som är om möjligt ännu märkligare är det att när han nu räknar upp deras gärningar som då gick förlorade, så nämner han ju märkligt nog inte några grova synder. Han säger inte att det var tjuvar och rånare och mördare och äktenskapsbrytare. Det som gör en ännu mera heligt betänksam, eller borde göra det, det är att han talar ju bara om sådana gärningar som hör till det dagliga livet. Han talar om människor som åt och drack. Och det står inte det att de söp sig fulla, utan det som hör till varje dag, att vi äter och dricker för att kunna leva. Det är inte synd i sig själv. Eller att köpa och sälja, det är heller inte synd i sig själv. Att plantera och bygga, det även om inte alla är skickade att göra det, så är det ju fullt lovlig verksamhet. Det är ju högst underligt. Eller på liknande sätt när han talar om vad som hände då på Noas tid, det med något andra ord, så är det ju helt lovliga tillfällen. Men varför gick det dem? Varför ska det gå dem så som det gick människorna på Noas tid? Jo, därför att de kan återigen tänka på varningen till Laodiceas församling, folkkyrkans församling. Varken kall eller varm, ljum, jaså till Gud, säger man. Inga klara besked. Man gör inte något särskilt ont. Det drabbar, detta som Jesus säger, drabbar även så där vanliga, hyggliga medborgare som inte är tjuvar, inte har suttit i fängelse och inte gjort något sånt där. Och kanske inte ens äktenskapsbrytare. Kanske inte ens skiljer sig från sin hustru och så där, som gör på mordet nu för tiden. Till och med bland prästerskap och så vidare. Inget sådant nämnes, och ändå går de förlorade därför att de icke har tagit emot frälsningen. Och då kan man ju fråga sig, hur ska det då gå för alla dessa som är mördare, tjuvar, rånare, äktenskapsbrytare, när det går så illa redan för dessa som har levat här som relativt hyggliga medborgare och ätit och drackit och byggt och planterat och så vidare, men föraktat Gud, nöjt sig med en liklite ljumhet. Då ska vi till sist säga det som inte står här i texten, men som är liksom den självklara fortsättningen. Inte då egentligen för det som ju kan vara en frestelse för oss alla. Det är kanske flera som har lagt märke till det, att när Jesus predikar så gör han nog, inte alltid men mycket ofta, på ett annat sätt än vi präster gärna gör. Och som kanske någon skulle mena att jag gör nu också. Nämligen det att även om man kan vara ganska sträng i början så där, så slutar det alltid ändå med evangelium, och det är riktigt på sätt och vis. Men det märkliga är, och det kan ni själva undersöka när ni läser Bibeln, det är mycket, mycket ofta så, kanske till och med för det mesta så, att Jesus gör tvärtom. Han slutar inte med ett tröstens ord, så gör han inte här, utan med varningens ord. Det är alltså inte ett gott slut på det sättet att allt blir väl så man lugnar ner sig. Så att man först ska liksom driva upp känslorna, fruktan och betona allvar. Och så till sist det går ändå. Det är ett happy end till sist så att säga. Det går ändå bra. Det är klart att en predikan ska förkunna både lag och evangelium. Och det blir för oss naturligt att sluta med evangeliet. Och trots att Jesus görs så ofta, så vill jag ändå göra på samma sätt, på samma sätt som prästervarningen gör, och som, men som kan vara felaktigt. Men jag vill önska att jag inte gjorde det på det sättet, utan på ett rätt sätt. Och göra det genom att förklara det, uppfatta Jesu ord så att vad han syftar till med dessa sina varningar, dessa sina stränga ord om vad som ska ske när han kommer åter på den stora överraskningens dag, oväntad av de flesta människor, att han gör det är ju för att inte allt det onda som han där talar om ska drabba någon enda av oss. Han gör det för att rädda oss. Han varnar oss för att när han en gång kommer, Kristus inte ska ställa någon enda av oss på sin vänstra sida och uttala en förbannelse över oss, utan tvärtom hälsa oss såsom sin faders välsignade och draga oss och kalla oss in i sitt himmelska rike. Det är därför han varnar så strängt. Han är sträng just därför att han älskar oss. Han är allvarlig i sina förmaningar just för att rädda oss. För att han en gång ska få kalla oss allesammans in i sitt himmelska rike. Ty han har, som det står i skriften som jag en gång har citerat redan, han har kommit i världen inte för att döma, utan för att frälsa världen. Amen. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Hans heliga ande stadfäste ordet i våra hjärtan, att vi icke må vara glömske hörare, utan dagligen tillväxa i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden. Och bliva saliga genom Jesus Kristus vår Herre. Amen. Men Guds frid som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Amen.
om skydd åt denna helgedom och åt alla som här inträda. Om hirdar och själa sörjade efter ditt sinne. Om välsignelse av ditt ord och dina heliga sakrament. Om helgelse till ande, själ och kropp ropar vi till dig, o Herre. Hör oss, milde Herre. Om frid i hjärta och hem. Om kraft åt de unga att vandra på dina vägar. Om fred åt folken. Om rätt och rättfärdighet på jorden. Om lycka åt konungen och hans hus. Om välsignelse över all överhet. Om landets väl, om livets nödtorft. Om hjälp under dagen och beskärm under natten. Ropa vi till dig, o Herre. Hör oss, milde Herre. Om bistånd åt fattiga och sjuka. Om återförande av de förvillade. Om räddning åt dem som är i frestelse eller fara. Om ståndaktighet åt ditt namns bekännare. Och alla dem som lider förföljelse för ditt namns skull. Om din närvaro allestädes där gråt och klagan råda. Om förening med dem som gått hem i tron och nu vila i frid. Om en stilla död och evig salighet ropar vi till dig, o Herre. Hör oss, milde Herre. Du, vår Gud, är värdig att mottaga pris och ära och makt från evighet till evighet. upplyften era hjärtan till Gud. Sannerligen är det tillvärligt, rätt och saligt att vi alltid och allestädes tacka och lova dig, allsmäktige Fader, helige Gud, genom Jesus Kristus, vår Herre. Han är din infödde son, för vår skull vorden människa, att vi genom honom skulle bliva dina barn. Han utgav sig för oss, att vi skulle i honom bliva ett heligt folk, frälsta från mörkret till ditt underbara ljus. Därför vill jag vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och tillbedjande sjunga.
Och jordens Herre, att du förbarmat dig över människors barn och utgivit din enfödde son på det att var och en som tror på honom icke skall förgås utan hava evigt liv. Vi tackar dig för den frälsning du berett oss inom Jesus Kristus. Sänd din ande i våra hjärtan, att han må hos oss upptända en levande tro och bereda oss att rätt mottaga vår frälsares Jesu Kristi allra heligaste lekamen och blod, då han kommer till oss i sin heliga nattvard. Vår Herre Jesus Kristus, i den natt då han blev förrådd, tog ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt lärjungarna och sade: tagen och äten, detta är min lekamen som var där utgiven för eder. Gör detta till min åminnelse. Sammalunda tog han och kalken, tackade Gud och gav åt lärjungarna och sade: dricken här av alla.
Denna kalk är det nya förbundet i mitt blod, som var där utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta i dricken den, så gör den detta till min åminnelse. Låt oss nu alla bedja så som vår Herre Jesus Kristus själv har lärt oss. Fader vår som är i himlen, helgat var det ditt namn. Tillkom ditt rike. Ske din vilja så som i himlen så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen.
Herrens frid vare med er och Guds lag sammantaget är den synder fräls oss milde
Thank you.
Gud, vi tackar dig att du låtit oss genom detta sakrament bliva delaktiga av din Sons Jesu Kristi allra heligaste lekamen och blod. Vi bidrar dig att du också vill låta oss med dig och alla dina trogna vara delaktiga av din eviga härlighet genom samma din Son Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
Tack om vårt lov om Herren. Herren var det tack och lov. Halleluja, halleluja, halleluja.
Böjer era hjärtan till Gud och mottagen välsignelsen. Herren välsigne eder och bevare. Herren låter sitt ansikte lysa över eder och vare eder nådig. Herren vänder sitt ansikte till eder och giver eder frid. I Guds faderns och sonens och den helige andes namn. Amen.
Amen.